Du lyssnar på Torkans år av Roland Petit i översättning av Cecilia Franklin, uppläst av mig, Mattias Holm. 1. Det var i juni 1976. Jag var 13 år och sommarlovet hade precis börjat. Det var året för den stora torkan. Vatten som pumpats upp ur sjöarna kördes ut till byarna i tankbilar. Under en himmel gul som majspapper tog militären med hjälp av lastbilar och motordrivna pumpar hand om bevattningen för att rädda återstående odlingar värda namnet. Myndigheterna hade sjösatt sin plan benämnd Orka. Det hade inte regnat på flera veckor och eftersom det inte hade fallit någon snö i bergen under vintern hade grundvattnet inte fyllts på under våren. Jorden var torr, både på och under markytan, och hela landsbygden hade förvandlats till en hård skorpa. Somliga påstod att solen plötsligt närmat sig jorden, andra att jordens axel förskjutits och att det var jorden som närmat sig solen. Jag trodde att den otroliga hettan berodde på att en asteroid slagit ner i närheten, en stor himlakropp bestående av en okänd metall som avsöndrade giftiga, osynliga gaser. Gaserna som långsamt spreds i riktning mot husen i byn och omärkligt förgiftade oss måste vara förklaringen till mammas försåtliga förvandling, hennes personlighetsförändring och till att vi förlorade kontrollen över våra liv den där sommaren då världen gick under och min barndom tog slut. Rudy hade i flera dagar påpekat att gräset luktade illa. När jag frågade varför svarade han sorgset och allvarligt att det berodde på att det plågades. Rudy var just den slags person som kunde föreställa sig att växtligheten visar sin vantrivsel med illaluktande utsöndringar. På vår gårdsplan där det glesa tunna gräset trampats ned av boskapen vilade en stank av selleri och svavel. Murgrönan som klättrade på den låga muren kring köksträdgården hade nästan blivit svart. Solen värmde stenarna, bladen skrumpnade och de förtorkade skotten gjorde sitt yttersta för att inte falla av grenarna och ner på den sandiga marken. När jag gick närmare för att ta mig en titt på klängorna, som påminde om pyttesmå desperata knytnävar, kunde jag inte annat än instämma. Jag gillade att hålla mig undan andras blickar och brukade sitta mellan lagorn och trädgården på behörigt avstånd från arbetsuppgifter för att få lugn och ro. När jag höjde blicken över den skyddade muren kring våra grönsaker kunde jag se åkrarna och den rundande linje där de upphörde. Bortom dem skymtade flera åkrar och skogsbrynet som i fjärran kastade sin skugga på de violetta bergen. Landskapets kullar och svackor dolde elstolpar, byggnader och vägar. Och jag tillbringade timmar där, ensam i världen med serietidningar inköpta i byns enda butik. En speceriaffär som sålde lite av varje. Utöver det allra nödvändigaste fanns en mängd föremål som ingen var i stånd att förstå vitsen med och som i egenskap av offer för den grymma marknadslagen långsamt täcktes med damm på de nedersta hyllorna. Jag hade stor respekt för Monsieur Florin och hans fru eftersom jag trodde att det som fanns i butiken tillhörde dem. Att de kunde ta hur mycket de ville ur glasburkarna med karameller, bryta en bit av en chokladkaka eller öppna en liten flaska med gul läskedrick när helst de fick lust. När de överlämnade min serietidning, en hoprullad Spirou som försätts med en gummisnodd för att underlätta transporten, kände jag mig väldigt tacksam över att de beviljade mig den glädjen. Serierna var alltid följetonger. Äventyren slutade med ett fortsättning följer, när de var som mest spännande. Och ovanför riddaren, den unge romaren, cowboyen, reporten, scouten eller den vetenskapliga experten på paranormala fenomen fanns en jättelik pratbubbla med ah, ett åh eller fördömt i fet stil. De varse blev alla antingen ett hot, en märklig händelse eller lösningen på sina svårigheter. Men hur det skulle avlöpa avslöjades inte förrän i nästa veckas avsnitt. Det olösta mysteriet hejdade tiden som om hjälten under...